السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، vi fortsätter att gå igenom tafsir på surat al-Baqara. Och vi stannade förra veckan, om jag inte har fel, vid vers 45, där Allah subhanahu wa ta'ala beordrar de troende att söka hjälp med tålamod och salat. Att söka hjälp i tålamod och i bön. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i denna ayah, och vi kan då repetera den, för jag tror vi nämnde den i förra lektionen. Allah säger då här: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Sök hjälp i tålamod och i bönen, och det är sannoliken en svår sak förutom dem som är ödmjuka, för de som vet att de ska möta sin Herre och att det är till honom de ska återvända. I denna aya så beordrar Allah subhanahu wa ta'ala de troende att söka hjälp i tålamod och i bön. Och Imam Sa'di nämner att man söker hjälp i alla sina angelägenheter med tålamod. Man söker hjälp i att lyda Allah med tålamod. Man söker hjälp i att hålla sig borta från synder med tålamod. Och man söker hjälp i att acceptera livets motgångar med tålamod. Och så likt söker man också hjälp i bönen. För personer som ber kommer att finna hjälp hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, om han hade något problem, idha azabahu al-amr, någonting var svårt för honom, så vände han sig till bönen. Och det är så en muslim ska göra. Och Allah säger att det här är någonting som är svårt, någonting som är tungt, förutom för al-khashi'un, de som är ödmjuka, de som vet belöningen som finns hos Allah subhanahu wa ta'ala, de som vet straffet i att vara olydig till Allah azza wa jall. Dessa människor är det lätt för att be. Dessa människor är det lätt för att vara tålmodig. Den som vet den stora belöningen som finns i bönen, skyndar sig till bönen. Den som vet den stora faran som finns i att lämna bönen, skyndar sig också till bönen. Så bönen hjälper människan då att uppnå det goda i detta liv. Och vissa lärda säger här att den här versen betyder att söka hjälp i att förrätta bönen med tålamod. Yani att kontinuerligt förrätta bönen kräver tålamod. Vissa muslimer fuskar med bönen, hoppar över vissa böner. Ha sabr och utför ständigt bönen varje dag på dess tid så som den ska utföras. Det här kräver också tålamod, eller hur? Men personen som inte tänker på Allahs belöning, som inte är rädd för Allahs straff, den här personen kommer bönen att bli svår för. Den kommer att bli från de tungaste och svåraste av saker. Så ju mera khashya, ju mera gudsfruktan man har, ju lättare kommer det bli att be. Och ju mindre khashya man har, ju svårare kommer det bli att utföra bönen. Och sen beskriver Allah dessa troende som har lätt i att utföra bönen. De vars hjärtan är ödmjuka för Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. De som vet att de ska möta sin Herre. Wa annahum ilayhi raji'un. Och att de ska tillbaka till honom. Det här säger Sa'di i dem som Allah underlättar för att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är de som Allah kommer att ge hopp och styrka i motgångar. Och det är de som Allah kommer att avlägsna svårigheter ifrån. Och det är de som kommer att ha lätt att hålla sig borta från synder. Och det är de som kommer att få den stora belöning i de höga boningarna i nästa liv. Men vad gäller den som inte tror på att möta sin Herre? Den här personen kommer att ha svårt att utföra sin dyrkan, bönen och alla andra former av dyrkan. Så här säger Sa'di att en av de saker som hjälper människan att utföra bönen och dyrkan och ha tålamod med livets svårigheter, att ha tålamod i att stå emot synder och liknande, det är de som är övertygade på att de ska möta Allah subhanahu wa ta'ala. Att de ska stå inför Allah och att Allah ska fråga dem om vad de har gjort i det här livet. För de blir det lätt att dyrka Allah. Det blir lätt att be och det blir lättare att hålla sig borta från synder. Och lättare att acceptera livets motgångar. Till skillnad från den som inte tänker på mötet med Allah och vänder sig bort från att tänka på detta. För dem blir det här svårt. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Israels barn, kom ihåg min välsignelse som jag gav er och att jag förr skänkte er företräde framför resten av skapelsen. Här påminner Allah subhanahu wa ta'ala återigen bani Israel om den stora nåd och de stora gåvor som de fick ta emot. Och här nämner Allah att han upphöjde dem över resten av skapelsen. Och de lärda nämner här i tafsir att Allah subhanahu wa ta'ala höjde bani Israel över resten av folk på deras tid. Inte över resten av folk i all evighet. Som de påstår idag, de säger att de är Guds utvalda folk och de är bästa människorna och resten av folk är skapade för att tjäna dem. De var de bästa av folk när Allah skickade profeterna till dem och de höll fast vid den här vägledningen. Men de bästa av folk idag är Muhammeds umma sallallahu alaihi wasallam, som Allah subhanahu wa ta'ala säger: kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ni är de bästa av folk, eller bästa samfundet som kommit till folket. Så den versen är ett bevis på att den här umman är den bästa umman. Och hadithen där profeten Muhammad a.s. han sa: khayrun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. De bästa av folk är mitt samfund, min generation, och sen de som kommer efter och sen de som kommer efter. Så de bästa av samfund är Muhammeds samfund a.s. den bästa umman. Varför? De fick den sista profeten vars budskap gäller fram till domedagen. De fick den, eller vi fick den bästa profeten. Vi fick den bästa uppenbarelsen. Så den här umman är den bästa umman. Och det har också nämnts i en hadith som vissa ulema håller att vara autentisk, att Allah har skickat 70 stycken umman. Det har funnits 70 stycken umma, samfund. Och den bästa av dem är den sista. Alltså Muhammeds umma sallallahu alaihi wasallam. Så Allah säger då här: Ya bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al-alamin. Ya bani Israel, kom ihåg min välsignelse som jag gav till er och jag skänkte er, eller gav er företräde framför resten av skapelsen. Och det nämns här av Ibn Kathir att Allah gav dem företräde med att han skickade profeterna från dem. Och han gav dem uppenbarelser och han gjorde dem till konungar och liknande. För den som läser Koranen kommer att finna att Bani Israel fick otroligt mycket profeter. Eller hur? Av de 25 Allah nämner i Koranen så är majoriteten från Bani Israel. De fick uppenbarelser. Och Allah gjorde dem till konungar och han gav dem så många gåvor. Och vi kommer att nämna vissa av dessa gåvor. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner Bani Israel och de gåvor som de fick, för att det också ska vara en påminnelse för de judar som lever idag. Koranen tilltalar också dem att så som Allah gav gåvor och företräde till era förfäder, måste ni vara tacksamma och lyda Allah och följa sändebuden som Allah har skickat och följa uppenbarelserna som Allah har skickat. Det kräver tacksamhet. Allah gav mycket gott till era förfäder. Visa då tacksamhet idag genom att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen säger Allah: "Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'a wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun." Och frukta den dagen då ingen människa ska gagna en annan med något, då ingen medling godkänns av henne och ingen lösen tas emot av henne och ingen hjälp ska ges. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Wattaqu yawman." Frukta, akta er för den dagen. Och det här nämner Allah ofta i Koranen, som Sheikh Uthaymin säger. Allah nämner ofta att vi ska frukta Allah, vi ska frukta elden och vi ska frukta domedagen. Och vad menas med att frukta domedagen? Akta er för domedagens straff. Försök skydda er från straffet på domedagen. Det är det som menas med att ni fruktar domedagen. Var rädda för domedagen. Straffet som händer på domedagen. Och vad är det då alla säger att vi ska akta oss för på domedagen? La tajzi nafsun an nafsin shay'a. Då ingen människa ska gagna någon annan med någonting. Ingen människa kan gynna någon annan människa med någonting alls. Och här säger Sa'di: även om det skulle vara den bästa människan, som en profet eller en rättfärdig, han kan inte gynna någon människa på domedagen. Även om det skulle vara från hans närmaste släktingar, an nafsin, walau kanat min al-ashira al-aqrabin, även om det skulle vara från hans närmsta släktingar. Den bästa av människor kan inte på domedagen gynna de som står honom närmast. Subhanallah. Och därför så sa profeten alaihissalam i Mekka framför folket. Han sa: "Ja, Fatima bint Muhammad." Och han nämnde flera av sina släktingar. "La ugni anki min Allahi shay'an." Jag kan inte gynna dig det minsta. Jag kan inte hjälpa dig det minsta. Så ingen människa kan gynna någon annan på domedagen. Shay'an. Det spelar ingen roll. Man kan inte gynna någon med det minsta som finns. Vare sig mycket eller lite. Utan det som gynnar människan är de gärningar som hon har gjort. De gärningar hon har förberett för domedagen. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَ. Och inte heller kommer någon medling att godkännas av henne. Ingen kommer på domedagen att kunna medla för någon annan, förutom om Allah subhanahu wa ta'ala godkänner. Och vem är det Allah godkänner att man ska medla för? Det är de som Allah är nöjd med. Allah godkänner personen som ska medla och personen man ska medla för. Och det är den personen vars gärningar Allah accepterar. Och då säger Sa'di: den som dyrkade Allah med uppriktighet och den vars gärningar var på vägen av sunna. Enligt de två villkoren för att en gärning ska accepteras. Han gjorde det för Allahs skull och han gjorde det i enlighet med profeten Muhammeds vägledning sallallahu alaihi wasallam. Så Allah säger här att ingen människa kan medla för någon annan. Och de lärda säger att ingen kan medla för en icke-muslim på domedagen. Man kan inte medla för en icke-muslim på domedagen. Utan profeterna och änglarna och de rättfärdiga kommer endast att medla för de troende. Men det är de som då har ikhlas, tawhid och har följt profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Wala yu'khadhu minha 'adlun." Och ingen lösen kommer att tas emot av henne. Inte heller kan man köpa sig själv fri från straffet. Det går inte på domedagen att köpa sig själv fri från straffet. Och då säger Sa'di, även om du skulle äga allt som finns på jorden och lika mycket därtill. Om du idag äger allt som finns på jorden, gånger två. Allt är bara ditt. Så kan du inte på domedagen säga, ja Allah, khalas, jag vill slippa helvetet. Jag betalar mig, köper mig fri från straffet. Det går inte. Det finns ingen summa som kan befria dig från Allahs straff på den dagen. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ. Och ingen hjälp ska ges till dem. Ingen finns där för att skydda dem. Ingen kan hindra dem eller stoppa dem eller skydda dem från att gå in i elden. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala flera saker. Att ingen människa kan gynna någon annan på domedagen. Vem det än må vara. Ingen kan medla för någon annan på domedagen. Eller köpa människan fri från straffet. Och det här är saker som man kan göra i dunja. I det här livet så kan du muta ibland polisen, du kan muta domstolen, du kan ha någon dyr advokat och så vidare. Och du kan komma undan ett straff med hjälp av pengar, en slags lösen. Du kan hämta en person som medlar för dig. Kungen, presidenten, någon minister går i godo för dig och du släpps från ett straff. Men det här funkar inte på domedagen. Utan alla människor är ansvariga för sina egna gärningar. Nefsi, nefsi. Alla säger nefsi, nefsi. Och tänker bara på sig själv. Och inte heller, nu talar vi om ingen kan gynna, ingen kan gå i godo, ingen kan befria och ingen kan heller skydda dig från Allahs straff. Avvärja den ondskan som väntar människan. Och då så säger Sa'di här, om man förstår den här versen, så borde man ge upp sin ta'alluq, att vara fäst vid skapelsen. För man förstår att de kan i slutändan inte gynna dig. Den enda som kan gynna dig och skydda dig från skada är Allah subhanahu wa ta'ala. Så fäst istället ditt hjärta vid honom. Vänd dig till honom, Allah azza wa jal, med tawhid. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Och minns då vi räddade er från Firaun och hans män, som plågade er med ett ondskefullt straff. De dödade era söner och lät era kvinnor leva. Ja, i detta låg det en enorm prövning från eran herre. Jag vet inte om jag har nämnt den här faidan, men Allah nämner på flera ställen i Koranen wa idh najaynakum. Och då säger folk, de lärda i tafsir, yani udhkuru, minns, nämn för folket och minns då Allah gjorde si och så. Så minns den här principen, att då Allah säger wa idh, så handlar det om att man ska minnas. Minns då Allah räddade er från Firaun och hans män. Och Firaun, som ni alla känner till, var ju en konung i Egypten som var otroligt orättvist. Allah räddade Bani Israel från Firaun. Vad var det Firaun gjorde för någonting? Yasumunakum su'al adab. De plågade er med ondskefulla straff. Yudhabbihuna abna'akum. De slaktade era söner och lät era kvinnor leva. Ja, i detta låg det en enorm prövning från eran herre. De straffade då Bani Israel med de hårdaste av straff. Vad var det de gjorde för någonting? De slaktade barnen, pojkarna. Och här nämner vissa av ulema att varför slaktade Firaun, Ben Israels barn. Och i Egypten på den tiden fanns det kopter och det fanns Ben Israel. Taib, Ben Israel som då var barnbarnen som hade ättlingarna från Jakob alaihissalam. Och det fanns kopter. Och det sades att Ben Israel utförde mycket arbeten i Egypten. De utförde alla hårda arbeten åt kopterna. De byggde och de fixade och lagade mat och liknande saker. Firaun fick en dröm. Där han såg en eld komma från Beit al-Maqdis, från Jerusalem. En eld som brann hela vägen till Egypten. Och brände upp alla kopternas hus och lämnade husen från Ben Israel. De var skonade från den här elden. Så när Firaun sedan berättade den här drömmen för sina spåmän och bad dem tolka den, så sa de att det kommer att födas en pojke från Ben Israel som kommer att få ditt kungarike att gå under. Och då blev han otroligt rädd och beordrade att man skulle slakta alla barnen från Ben Israel. Alla barnen från Ben Israel. Och vissa av Selaf sa han slaktade, vad sa de, 19 000 barn, eller vissa sa 90 000 barn och så vidare. Han slaktade i alla fall otroligt mycket barn. Och han lät kvinnorna leva. Så pass att de nämner att det kom en tid där folk blivit gamla, de som blivit gamla inte längre orkade jobba. Och det fanns inga unga som skulle ta över deras arbete. Och då sa de visa männen som är rådgivarna till Firaun att det här går inte. Om du dödar alla Ben Israel så kommer vi själva få utföra allt vårt arbete. Och då så sa Firaun att då dödar vi pojkarna varannat år. De kvinnor som blir gravida kommer vi att döda barnen ifrån varannat år. Varannat år får de leva och varannat år så låter vi barnen då, eller så dödar vi barnen. Och det sägs att det året där han lät barnen leva så föddes Harun alaihissalam. Och det året om man skulle döda barnen så föddes Musa alaihissalam. Och ni känner ju till berättelsen om hur hans moder döljde den här graviditeten. Och sen när vakterna kom till huset så la hon Musa alaihissalam i floden bakom huset i den här korgen som sen flöt iväg. Och Musa alaihissalam fick växa upp hemma hos Firaun. Så det är också en otroligt stark berättelse. Där Firaun ville döda alla barnen för att slippa den här pojken som skulle bli hans undergång. Men Allah azza wa jalla bestämde i sin qadar att den här pojken ska växa upp i Firauns slott. Och han ska matas med Firauns mat. Och han ska vara under Firauns skydd. Subhanallah. Allahs planer går aldrig att övervinna. Och han lät kvinnorna leva. Ni tog dem till tjänsteflickor och så vidare. Och här säger ulema, det här är toppen av förnedring till ett folk. Att du slaktar barnen och tar kvinnorna till slavar och tjänsteflickor. De var så, fick utstå så mycket prövningar av Firaun. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Ja, i detta låg en enorm prövning från eran Herre. Så Allah subhanahu wa ta'ala prövar människan. وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَشَرِّ فِتْنَ. Alla prövar oss med ont och med gott. Och det här är en motgång. Och Allah subhanahu wa ta'ala prövar de troende. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Och då vi delade på havet åt er och därmed räddade er och dränkte faraos män medan ni själva såg på. Det här är en annan ni'ma från Allah subhanahu wa ta'ala. Då Allah azza wa jall räddade Ben Israel från Fir'aun och hans folk. Och ni känner till den här berättelsen som finns berättad i surat Taha och surat Al-Araf och surat Tasin och så vidare. Surat Qasas, där Allah subhanahu wa ta'ala berättar om Musa alaihi salatu wassalam. Och då Musa alaihi salam fick löftet av Firaun att han skulle få ta Bani Israel om han bad till Allah att Allah skulle ta bort de straffen som hade drabbat dem. Och Allah subhanahu wa ta'ala tog bort straffen, och Musa a.s. begav sig då ut på natten med Bani Israel mot Palestina. Och när de kommer till havet så jagas de av Firaun och hans soldater som ville döda dem allihopa. Och Bani Israel säger till Musa, inna la mudrakun, man har hunnit ikapp oss, yani det är kört. Framför oss i havet och bakom oss är Firaun och hans armé. De har vapen och hästar och vi har ingenting. Och då så säger Musa helt lugnt, yani, kalla, nej. Allah är med oss, yani. Han kommer att vägleda oss. Och Allah beordrar Musa att slå med sin stav i havet. Och havet delar sig och reser sig som berg, säger Allah subhanahu wa ta'ala i Koran. Och det blir en väg genom havet. Och vissa lärda sa att det blev 12 vägar. 12 stycken vägar genom havet. Och inte bara att det blev en väg. Det här vattnet ställde sig, blev massivt, hårt, som berg. Utan att rinna ner på havets botten. Och det fanns ju ett problem också. Havets botten är fyllt med gegga. Det går knappt att gå där. Men Allah skickade en vind som gjorde det torrt direkt. Och de begav sig genom havet. Vilket tecken, Allah hoppar. Och när de gått över så kommer Firaun till andra sidan med sin häst. Och det nämndes att det var en svart, vacker häst. Och han hade med sig sina soldater. Och soldaterna, när de ser den här synen framför sig, de blir chockade och förstår att det här är någonting konstigt. Och vad säger då Firaun istället för att ödmjuka sig? Han säger, det här är det jag som har åstadkommit. Jag gjorde så att havet delade på sig. Subhanallah. Så att vi ska kunna hinna ikapp dem. Och sen i alla fall red han ner tillsammans med sina soldater. Och Allah subhanahu wa ta'ala dränkte dem allihopa. Medans Bani Israel såg på. Det är också att de ska känna sig trygga. Att khalas, den här mannen som har förtryckt oss så här länge är borta. Han har drunknat. Och Allah nämner också att han gjorde honom till ett tecken för de som ska komma efter. Och det sägs att hans kropp spolades upp och de fick se Firaun död framför sig. Så att de skulle känna sig trygga i framtiden. Och Sheikh Uthaymin nämner också här en faida. Han säger att vi finner dessa enorma mirakel i Koranen som Allah subhanahu wa ta'ala lät profeterna göra. Allah gjorde dem för att då stärka profeterna och visa att de var på sanningen. Han nämner att, som Ibn Kathir nämner, att vilket mirakel profeterna än fick, så fick profeten Muhammad al-Islam ett mirakel som var starkare eller liknande. Och han nämner till exempel det här med att Allah azza wa jalla delade på havet. Det är ett stort mirakel. Han nämner att vissa av sahaba fick ett mirakel som kanske till och med kan klassas som ännu större. Och det var att när de skulle ut på en strid så gick de på vatten. Armén gick på vattnet. Subhanallah. Så Allah subhanahu wa ta'ala ger mirakel till sina profeter. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ وَعَدَنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Och då vi utsatte en tid åt Mosa av 40 nätter. Och sen tog ni kalven till en gud i hans frånvaro, syndiga som ni var. Allah subhanahu wa ta'ala sa det till Mosa att han skulle få uppenbarelse. Och han begav sig och lämnade då Ben Israel i 40 dagar. Och han lämnade sin broder Harun att vara ansvarig över dem. Så Allah subhanahu wa ta'ala skulle skicka ner ett taurat till honom. Som då innehåller så otroligt mycket kunskap. Men de hade inte tålamod på sanningen. Utan så fort han lämnat dem så fanns det en man som hette Samiri. Och den här mannen sa till Bani Israel att jag vill ha ert guld. Han samlade deras guld som det sägs att de hade då tagit eller lånat från Firaun och hans folk. Och sen smälte man det här guldet. Den här mannen Samiri smälte guldet och gjorde en guldkalv. Han gjorde en guldkalv och så sa han, kolla, Mose har varit borta så länge. Han har gått vilse. Han har inte hittat sin gud. Här är våran gud. Den här kalven är den guden som Mose letar efter. A'udhu billah. Låt oss dyrka. A'udhu billah. Och subhanallah, många av dem föll in i kyrk och dyrkade den här kalven. Och då så säger Sheikh Uthaymin, det här tyder på hur otroligt okunniga de var. Deras enorma jahl, en okunskap om Allah subhanahu wa ta'ala. Att de själva såg mannen göra den här statyn av deras eget guld. De var med på det. Och sen går de med på att det här är deras gud. A'udhu. Och ett annat bevis som han nämner på att de är okunniga är då de kommit över havet och de såg ett folk som dyrkade en staty och de sa till Mosa, åh Mosa, ge oss en gud som de har en gud. Vad sa Mosa till dem? Innakum qawmun tajhalun. Ni är ett okunnigt folk. Så det här tyder på att de var ett otroligt okunnigt folk och det kommer nämnas också att de var väldigt trotsiga mot profeterna alaihimus salam. Så de tog kalven till en gud och entum valimun och ni gjorde orätt mot er själva. Och entum valimun. Thumma afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Sedan förlät vi er efter detta för att ni skulle visa tacksamhet. Wa id atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Och vi gav Mosa boken som också var en åtskiljare för att ni skulle finna vägledning. Och det här är från de stora ni'ma som Allah subhanahu wa ta'ala gav till Bani Israel. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ. Då Allah gav honom boken och det är Taurat. Den här boken som innehöll vägledning och det som människorna behöver och kunskap om allting gott. Och Allah beskrev också här att Taurat som att den var furqan, en åtskiljare, en bok som visar vad som är rätt och fel, vad som är tawhid och vad som är kyrk, vad som är sunna och vad som är bidda, vad som är halal och vad som är haram. La'allakum tahtadun, för att ni må finna vägledning. Så Allah azza wa jalla uppenbarade böckerna med syftet av att de ska vägleda folket. Och här säger Sheikh Uthaymin att den som söker vägledning ska söka den från det Allah har uppenbarat. Och här är ett bevis. Det är inte vägledning i massa sagor och berättelse och folk som står och skämtar och skojar om religionen. Det här är inte vägledning. Utan vägledning finns i kitab och sunna. Al-Quran och sunna. Och det som salaf var på. Det här är vägledning. Allting annat är inte vägledning. Så vägledning finns i det som Allah subhanahu wa ta'ala har uppenbarat. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلِ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Och då Mosa sa till sitt folk, mitt folk, ni har förvisso begått orätt mot er själva genom att ta kalven till en gud. Vänd er därför i ånger till eran skapare och avrätta sedan varandra. Detta är bättre för er inför er skapare. Därpå godtog han er ånger. Och han är sannoliken den som godtar ånger. Den som är benådande. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala hur de skulle göra toba. Deras ånger för den här enorma synden som de hade begått. Efter att ha fått sett alla tecken på att islam var den sanna religionen. De har inte bara en profet, de har två profeter med sig. Mosa och Harun. Och så många mirakel fick de se. Och trots detta gör de kyrk. Då så säger Mosa a.s. att ni har gjort zulm mot er själva. Då ni har dyrkat denna kalv. Så vänd er till eran herre, eran skapare i ånger. Genom att avrätta varandra. Och här säger Ibn Kathir att de oskyldiga blev beordrade att avrätta de skyldiga. Men det nämns också enligt vissa mufassirin att de tyckte att det var svårt. Hur kan jag avrätta min släkting, kanske min far eller son och så vidare med en kniv? Så Allah subhanahu wa ta'ala gjorde att det blev kolsvart mitt på dagen. Och då började de att hugga och döda. Så försvann det här mörkret. Och när det blev ljus så var det de som då hade syndat som hade dödats. Men Allah subhanahu wa ta'ala förlät dem för den här synden som de hade begått. Så Allah subhanahu wa ta'ala förlät dem för deras synder. Och den här versen bevisar också att Allah subhanahu wa ta'ala förlåter alla synder. Han förlät dem trots att de då hade gjort kyrk och de hade syndat så otroligt mycket. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ صَاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Och då ni Israels barn sa Musa, vi kommer aldrig att tro på dig förrän vi får se Allah i det klara. Då träffades ni av blixtslaget medan ni själva såg på. Ja. Och här nämns också en annan sak som de gjorde. Och det var att de, som Sa'di säger, وَهَذَا غَايَةُ الْجُرْعَةُ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ. De var så otroligt, vad kan man säga, gränslösa i sitt beteende. De hade inga gränser i det de gjorde. Utan de ställde den här oförskämda frågan. Vi kommer inte att tro tills vi ser Allah. Trots alla bevis de fick så säger de, vi kommer inte tro på dig Musa tills vi får se Allah. Och då skickade Allah ner, det sägs, en blixt av eld som tog död på dem direkt. De dog direkt på plats. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala, ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Och sedan så återuppväckte vi er efter eran död för att ni skulle visa tacksamhet. Inte bara att han tog deras liv, utan han gav dem också livet tillbaka. Direkt. Och Allah subhanahu wa ta'ala kommer i surat al-Baqara att nämna 5 stycken berättelser på hur han gav döda människor liv. 5 stycken gånger som Sheikh Uthaymin nämner. Och det här är första gången där Allah subhanahu wa ta'ala nämner hur han gav liv till de döda. I det här livet. Så de sa det här ordet som var fel, låt oss, vi kommer inte tro tills vi ser Allah. Då dog de på plats. Och sen gav alla dem liv igen för att de skulle vara tacksamma. La'allakum tashkurun. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Och vi lät er skuggas av molnen och sände ner manna och vacklar till er. Ät av de goda ting som vi har förunnat er. Men det skadade inte oss med sin olydnad. Nej, de skadade endast sig själva. Här är en annan ni'ma som Bani Israel fick. Och ni kommer att höra här i surat al-Baqara att de fick så otroligt mycket gåvor av Allah subhanahu wa ta'ala. De var på en vacker plats, som Ibn Qayyim nämner. En vacker plats med vacker luft, vackra växter, god mat. Och Allah subhanahu wa ta'ala gjorde moln över dem för deras skull. Ja? Och han gav dem mat. Allah azza wa jall gav dem mat från himlen. Al-manna wa salwa, från den bästa av mat. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger, och från den här salwa är en fågel med jättegott kött. Så man fick den här goda maten. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ät av det goda vi har givit er. Yani det som är halal och det som är gott. Ja. Så var tacksamma Allah till det här goda som ni har fått. Men vi gjorde inte orätt mot dem, utan de gjorde orätt mot sig själva. Genom att synda. Så, och det kommer nämnas sen vad som hände. Och det var att de var otacksamma för den här maten som de fick. De ville ha någonting sämre än den goda maten som de fick. Så Allah säger att vi gjorde inte orätt mot dem, utan det var de själva som gjorde orätt mot sig själva. Och så säger Sa'di, för att Allah subhanahu wa ta'ala tar inte skada av era synder. På samma sätt som han inte gynnas av era lydnad. وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَدْلِمُونَ. Utan det var de som skadade sig själva. Så skadan går tillbaka till dem. وَإِذْ قُلْنَا دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. En annan händelse. Och då vi sa till dem, träd in i denna stad och ät därifrån i behaglighet. Vad ni än vill. Och träd in genom porten, bugandes, och säg hitta, yani utplåna våra synder, så kommer vi att förlåta era synder. Ja, vi ska ge mer gott åt dem som gör det goda. Allah subhanahu wa ta'ala beordrade här Bani Israel att gå in i staden. Och den här staden, enligt vissa lärare, det var Jerusalem, Al-Quds. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ. Ät vad ni vill i den här staden. وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. Och gå in bugandes genom porten. Och det sägs att Jerusalem hade 7 stycken vägar in. Och i tacksamhet till Allah så skulle de gå in bugandes till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vissa lärare säger att de skulle gå in, och sen när de kommit in så skulle de göra sujud till Allah i tacksamhet att de kommit in i Jerusalem. Eller att de skulle gå in sujuden, yani, med ödmjukhet och tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Och de skulle säga hitta. Waqulu hittatun. Och hitta kommer från det här ordet att ta bort, avlägsna. Yani, ta bort våra synder. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Då kommer vi förlåta era synder och vi kommer att ge de som gör gott ännu mer gott. Så kolla här, de fick den här lätta beordringen av Allah subhanahu wa ta'ala att gå in ödmjukt i staden, buga och göra sujud för Allah subhanahu wa ta'ala och säg förlåt oss för våra synder, så blir ni förlåtna. Vad gjorde de för någonting? Shaitan lurade dem. Och de sa فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Men de gjorde orätt och ändrade på ordet till ett annat ord än det som sades till dem. Och då sände vi ner straff från himlen över dem som gjorde orätt till följd av att de trotsigt brukade synda. Istället för att gå in ödmjukt, bugandes, så sägs det att de gick in med alltså rumpan först. Gjorde narr av det som Mosa hade sagt. Och istället för att säga hitta, yani förlåt våra synder, så sa de hinta. Någon slags vete eller någonting. De ändrade på ordet och gjorde narr av den beordring de fått av Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah skickade ner rijzen, ett straff från himlen. Och det sägs enligt vissa att det här var pesten som Allah skickade ner och straffade dem med. Allah al-musta'an. Så man finner här att de fick så otroligt lätta saker att göra, men de trotsade ändå profeterna och fick då Allah subhanahu wa ta'alas straff. Ja, vi kan ta 2 verser till. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Och då Musa bad Allah om vatten åt sitt folk. Och vi sa, slå till stenblocket med din stav. Och då vällde 12 källor fram ur stenblocket. Och varje folkgrupp visste ur vilken de skulle dricka. Ät och drick av Allahs försörjning och bete er inte ondskefullt på jorden genom att sprida fördärv. Ben Israel bad Mosa om mat. De ville ha mat. Så Mosa a.s. slog med staven på en klippa eller på ett berg. Och ut från berget, det spricker, och ut från berget forsar 12 stycken källor med vatten. Som dessa 12 stammar från Ben Israel kunde dricka ifrån. Varje stam fick dricka från en källa av det här vattnet. Och det här är också det andra miraklet som Musa alaihi salam genomförde med sin stav. Vi nämnde att han slog på havet. Här är det andra, när han slog på den här berget och vatten forsade. Och sen också när han första gången slängde staven i marken och den blev till en orm. Och sen fjärde gången när han vann över trollkarlarna, Firauns trollkarlar. Ja. Så det här var också ett mirakel som Allah subhanahu wa ta'ala gav till dem. Fick profeten Muhammad al-Islam något liknande mirakel? Eller som var ännu större än det här? Det är ett mirakel. En profet slår på ett berg och ut kommer 12 stycken källor. Han har med sig 12 stycken grupper med människor. Då får en egen källa i var. Fick profeten Muhammad al-Islam ett liknande mirakel? Han fick, och ett ännu större. Vem vet? Ejo, ahsant. När de var på resa och de knappt hade vatten ute i öknen, så var de hundratals, och vissa hadithen nämnde tusentals, och de hade knappt något vatten att dricka och göra wudu med. Och då så sa profeten, hämta ert vatten. Och de hämtade och de hällde i en liten kruka eller en tillbringare av vatten. Några liter. Och profeten stoppade ner fingrarna och vände på krukan. Och de sa så här, vad vi såg, hur vatten forsade ut från profetens hand, alaihissalam. Vatten forsade ut från profetens hand, alaihissalam. Och han sa, halumma ila al-ma' al-mubarak, och kama qal. Skynda er till det välsignade vattnet. Och de sa alla, det var 1300 personer ungefär, drack sig mätta. Och alla gjorde wudu och fyllde sina vattenbägare och så vidare. Subhanallah. Inte det här ett större mirakel? Vatten kan komma från berg. Men kan vatten forsa ut från en hand? Ja? Nej. Så subhanallah, vilket mirakel. Och Ibn Kathir nämner just de här miraklerna som han jämför med tidigare profeter i hans bok Bidaya wa Nihaya. Ja. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi.